Välkommen till Hemlöshetspodden, en podd från Göteborgs stad. I dagens avsnitt möter vi tidningen Faktums chefredaktör Sara Brits. Samtalet kommer att handla om drivkrafter och om de bilder av hemlöshet som många av oss bär, de där bilderna med fyllegubbar på parkbänkar. Idag är hemlöshetens ansikten mer sammansatta, säger Sara, och menar att Sverige behöver en nationell strategi mot hemlöshet. Sara har tidigare arbetat som reporter på GP, Göteborgsposten, men valde för snart 6 år sedan att jobba med Faktum. Där kan hon skriva artiklar utifrån de verkligheter som är Faktumförsäljarnas vardag, men också tränga in i vetenskaplig kunskap kring hemlöshet och ge sig tid till den research som ligger till grund för tidningens innehåll. Hon tror på Faktums grundprinciper. Ett jobb med enkla regler där försäljarna själva bestämmer hur de vill lägga upp sitt arbete och hur de alla som jobbar med Faktum möts i ögonhöjd. Vardagen i utsatthet känner hon igen från sin uppväxt i Boden, militärstaden i norr som hon sökte sig bort ifrån som ung.
Jag halkade in på universitetet innan jag blev journalist. Och då halkade jag mer eller mindre ofrivilligt in på sociologi. Och när jag var 16 så åkte jag till Stockholm och sökte upp min biologiska pappa. För att jag är ett sånt där barn som blev till när någon gjorde lumpen i Boden, som alla gjorde då. Och i min familj så fanns det rätt mycket, alltså sociala problem, kan man säga, i min ursprungsfamilj då. Så att de där frågorna alltid intresserade mig. Och jag ville ju alltid komma hemifrån, så att jag sökte till universitetet utan att egentligen veta vad jag gjorde. För jag hade alltid drömt att bli journalist. Men jag hade alldeles för dåliga betyg från gymnasiet. Så jag fick ju läsa komvux innan jag kom in överhuvudtaget. Så att det är det som är mitt bagage, så att säga. Mm. På gott och ont. Att de frågorna alltid berört mig. Utanförskapsfrågor har alltid berört mig. Och det är ju för att jag själv har känt mig väldigt utanför. Som bassebarn, som man är när man är barn till ett beväringsbarn i Boden. Mamma gjorde ju det mest förbjudna, att ha sex med en beväring från Stockholm. Mm. Så att jag är gjord på pingstafton 1964, så mycket vet jag. det är inte självklart att man vet varför man liksom går in i någonting och lever i det. Mm. Men det är nog det här. Och jag har ju liksom någon slags inbyggd mekanismer gör mig att jag aldrig är rädd för att närma mig de här frågorna eller rädd att möta människor i situationer som är svåra. Jag har aldrig haft någon sån här filter att tycka att människor är annorlunda är farligt, utan jag tyckte att människor som är annorlunda är väldigt intressant istället. Det är ju därför Faktum är så fantastiskt. Allt jag skrev om när jag jobbade på GP, det var ju att jag sökte mig alltid till de här miljöerna där det var nazister. Eller varför vill man tillhöra någonting? Varför är det så starkt i oss så att man till och med går till de här ytterlighetsgrupperna? Och de människor som halkar ur systemet. Då är det intressant att lära sig mycket om systemet, men det är också väldigt mycket mer intressant att lära sig hur de här människorna faktiskt lever sina liv. Mm. Och överlever. Mm. I ett system som de trängs utifrån. Mm. De flesta, majoriteten av de som är Faktumförsäljare idag, är ju inte hemlösa så att de syns i Socialstyrelsens statistik. Utan de är hemlösa och det är de vi ser på gatorna, men de räknas inte som hemlösa ur ett statligt perspektiv. För att de har inte svensk medborgarskap. Mm. Medan de som har levt i hemlöshet och kanske bor i jourboende eller träningslägenheter eller bostad först och sånt där. De räknas som hemlösa, men de har någonstans att bo. Mm. När man pratar om hemlöshet så säger människor så här, men vi ser inga på gatan. Vi ser bara medborgarna. Ja, det är så hemlösheten ser ut. Men det finns en dold hemlöshet också bland människor som bor i andra hand och kontrakt. Alltså 33 000 personer enligt Socialstyrelsen. Men det är ju inte 33 000 som bor på gatan. Mm. Det är 40 i Göteborg i sista kartläggningen från förra året. Mm. Som sover utomhus. Mm. Och då är det inte medborgare. Så de är ju många fler. Men sen har vi fortfarande väldigt många barn i akut hemlöshet. Mm. De är ju inte heller på gatan. Mm. Så att prata om hemlösheten är svårare för att folk ser den inte.
Nej.
Det blir en domfråga. Mm. För de man ser är de människor som har sin utkomst på gatan som tigger.
Mm.
Eller sover i bilen. Men de tillhör inte oss.
Nej.
Det är den känslan som man får, tror jag, som betraktare. Och ojämlikheten ökar. Så vi kommer ju se en mycket större del av människor. Framförallt efter pandemin, tror jag. Som kommer ha stora svårigheter att klara sina... Vi bygger för de som har pengar.
Mm.
Det är ju inte, alltså det här kan ju inte vara upp till kommunerna. Mm. Då får vi ju ett system där vi håller på med social dumping.
Mm.
Hur Lundby stadsdelsnämnd försökte dumpa hemlösa personer som gick på försörjningsstöd uppe i liksom Vilhelmina och Kalix, för där fanns det lägenheter, och försökte få dem att flytta dit. Vilhelmina och Kalix reagerar ju: ett, det här är inte människovärdigt, vi vill ju inte ha invånare som inte flyttar hit. Två, vi vill inte ha personer som belastar vår sociala budget.
Mm.
Så det blir ju konsekvensen av att man inte har den politiska medvetenheten och modet att säga att vi accepterar inte hemlöshet överhuvudtaget.
Mm. Som nation.
Ja, det är så här, hemlöshet är inte värdigt. Nej. Ett modernt samhälle 2021. Varför ska vi acceptera att människor och barn växer upp i otrygghet? Vi kommer skapa sociala problem längre fram. Det kan ju vem som helst räkna ut, att en unge som måste flytta runt eller som inte kan ta hem kompisar och inte kan sköta sina läxor eller skola eller ha någon fritidsintressen. Den kommer ju när den är 13-14. Den föds i ett utanförskap, och konsekvensen blir då: det här är ärftligt.
Mm.
Vi pratar inte om det sociala arvet idag, men det sociala arvet finns ju precis lika mycket idag som det fanns på 70-talet, då det var en helt politisk fråga.
Mm. Varför gör vi inte det, tror du?
Ja, varför gör vi inte det? Politiker lyssnar inte på forskare, lyssnar inte på vetenskapen. Utan man säger att det här är vänsterflum, även om det är empiriskt belagt. Ska vi bara tycka synd om alla stackare? Ska de bara leva på bidrag? Då hamnar man där. Alltså, diskussionsklimatet är liksom att man brist på fakta, så blir det bara känslor. Och väl det som kanske är lite talande för vårt samhälle idag. Att man tycker och känner en massa saker. Men att känna är inte faktabasis. Alltså du måste ta reda på hur det är.
Mm.
Och jag blir alltid kallad vänster för att jag pratar med de här frågorna, och jag har aldrig röstat vänster. Nu kommer jag ut med det.
Ja.
Nej, men jag är alltså självhjärtat som socialliberal, och när jag var ung så var jag aktiv i Folkpartiets ungdomsförbund och skulle rädda älvar och massa annat och så här, men jag tycker att det här har blivit att prata om social omsorg, och att prata om att folk har rätt att bo och att barn har rätt att bo och växa upp tryggt, att det ska vara en partipolitisk fråga, det är för mig helt obegripligt.
Mm.
Vi är väl ändå ett land med mänskliga rättigheter, vi värnar om mänskliga rättigheter.
Mm.
Så att en nationell strategi där man säger liksom att ja, men vi ska ha nolltolerans för att barn ska växa upp i hemlöshet.
Mm.
Det är väl inte så jävla konstigt.
Mm.
Det behöver man inte göra partipolitik utav.
Nej.
Sen hur man når dit, det kan man diskutera. Men lyssna för bövelen, för de som kan de här frågorna.
Mm. För det finns ju forskning.
Det finns så jättemycket forskning. Mm. Och det är klart det spretar där också. Och det är liksom så här, att man tycker lite olika, men det finns också gemensamma byggstenar. Mm. Det här att, och det fattar du, du behöver inte gå läsa ett poäng på universitet för att fatta att barn som växer upp i hemlöshet får ingen bra start.
Mm.
Och de pratar, alltså det är barn som växer upp, blir traumatiserade av den här osäkerheten. Mm. Sen finns det andra barn som får illa på annat sätt också, men just det här liksom grundläggande att ha någonstans att bo.
Mm.
Det är för mig, ja.
Mm. Faktum heter ju faktum.
Ja.
Tänker jag, faktum.
Precis.
Vad, liksom, tycker du att det fångar bra det som ni står för?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag kommer ihåg, jag pratade med någon som hittade på det här. Och han minns inte varför det heter faktum. Utan det var bara, men faktum är att det ser ut så här.
Mm.
Och det är väl det. det är väl det man fortsätter liksom jobba på, att försöka beskriva hur det är.
Vad skillnad gör faktum när det kommer till det här mötet med personer som står där och säger att ja, jag vill sälja tidningar?
Jag kan bara spekulera i det och jag kan återge vad jag hör.
Mm.
Och det jag hör är ju ofta det här från de äldre. Jag tänker på en försäljare som avled i somras som var känd på stan, Flory. Mm. Hans Flory, som många känner till. Och han sa att jag har överlevt så många gånger. Och hade det inte varit för faktum så hade jag varit död för länge sedan. Men han kom ju upp och sa hej då till allihop. Och sådär, så att nu kommer jag dö. Nu ska jag på till Systembolaget på Linnégatan och säga hej då till dem. För det var hans försäljarplats.
Mm.
Och han kan ju vara... Hans berättelse går igen hos många berättelser jag hör. Att det här med att ta någonstans och gå. Och ta en kopp kaffe. Och säga god morgon. Och det är inte en myndighet. Och det är inte en knarkakvart. Det är inga nära vänner heller. Utan det är en struktur man möter. Där man har vissa grundregler. Liksom. Du får inte köpa om du är för påverkad. Du måste uppföra det här. Du får inte uttala rasistiska eller könsförnedrande ord till personal. Eller någon annan som är i lokalen. Du måste liksom hålla en decent ton. Du betalar med dina pengar, du investerar när du köper tidningen. Du får ingenting, kritar ingenting. Vi är kollegor, vi möts på ögonhöjd. Och det tror jag betyder väldigt mycket för många människor som inte har så mycket annat. Och som vet att måste jag kliva upp på morgonen och gå till Faktum och köpa två tidningar och sälja dem. Så också tjäna en slant, men jag också har fått lite struktur på min tillvaro. Just den här dagen.
Mm.
Allting är ju väldigt här och nu.
Mm.
Och de själva bestämmer precis. Försäljaren bestämmer precis själva hur de vill lägga upp det. Mm. Hur många de vill köpa. Hur många de vill sälja. Hur länge de vill jobba. Vi har inga sådana krav. Vi har väldigt enkla regler. Som de flesta klarar av att leva upp till.
Mm.
Så att jag tror att det är en stor betydelse. För att det var det som slog mig när jag började jobba. För att då slogs jag av liksom, herregud, vad mycket det betyder bara med det sociala sammanhanget. Att någon säger hej, har du sovit gott? Hur har natten varit? Vad ska du göra sen idag?
Mm.
Och hur mår du? För vi har ju inte så mycket mer att erbjuda. För vi har ju ingen mat, vi har inga sängplatser.
Mm.
Vi har oss själva och så har vi tidningen.
Mm. Och det är den här mellanmänskliga kontakten.
Ja.
Ja.
Och jag menar, de viktigaste personerna på Faktum, det är ju de som jobbar i det vi kallar distributionen.
Mm.
Alltså de som möter Faktumförsäljarna varje dag.
Mm.
Och har inskrivningssamtal och har avstängningssamtal när man liksom inte funkar. Eller har de här samtalen att idag funkar inte, du får komma tillbaka imorgon för nu är du för full. Eller du är för påtänd. Du kan inte ha din Faktumbricka och stå när du är i det här skicket. Och med ömhet och med styrka säga detta. Och vi är inte socialarbetare, utan det här är ju ett sätt att bemöta som vi har jobbat upp, som är den här tysta kunskapen. Och vi har personer som jobbar i distributionen som har jobbat väldigt länge. Och som får vi går ju på alla begravningar när försäljarna dör. Så blir vi inbjudna och sådär. Så att vi blir liksom en familj, fast vi inte är en familj ändå.
Mm.
Och jag tror det här är ju också oftast personer som har mött väldigt många myndigheter och blivit svikna.
Mm.
Och inte vill ha med systemet att göra.
Mm.
Och vi är de enda liksom som är ett system som de vill möta.
Mm.
Skulle jag tänka mig.
Mm.
Ja, jag har världens bästa jobb. Jag har liksom, det är helt fantastiskt. Jag får hålla på med det, jag älskar journalistik och sen får jag möta människor som jag tycker väldigt mycket om.
Vad tycker du är det härligaste med ditt jobb? Alltså vad...
Det är att man får se saker som inte jag hade sett annars. Och det går nog in både när det gäller mötet med försäljarna och den typ av journalistik. Att hade jag jobbat kvar på GP eller jobbat på något annat mediebolag så hade någon sagt till mig att ja, men nu Sara, nu får du gå ut och göra en enkät på stan om hur många semlor de har ätit idag. Eller... Sara, du får gå ut och skriva ett reportage om den farliga med tunna isen nu när folk är ute på skridskor. Och det är ju jättemysigt, det är ju lätta jobb att göra. Och så här. Men nu är jag ju så pass gammal så att nu tänker jag att de år jag har kvar vill jag ju ändå liksom känna att det blir väldigt meningsfullt att vi också har en journalistik som är unik för faktum, att vi skriver om frågor som inte någon annan skriver om. Organisationer som sådana är ju, det är fantastiska människor som jobbar på Faktum och det är fantastiska försäljare.
Man har valt varandra också, tänker jag.
Ja. Det är så. Och det är också de organisationerna som vi möter i samarbete, som människor på Stadsmissionen och Räddningsmissionen, även några till kommunal verksamhet, som ser att det här är viktigt, att det är viktigt att vi håller på med.
Mm.
För att vi försöker påverka samhället i en riktning som är bättre än där vi är idag.
Mm.
Jag skulle så gärna vilja komma bort från schablonbilden, alltså av den hemlösa, att alla är synd om och de drucker för mycket eller knarkar för mycket och det är synd om dem, det är synd om dem. Och det är väl inte mer synd om dem än om någon annan. Alltså, jag menar i den bemärkelsen att de är inte hjälpta av att tycka synd om. De behöver, precis som alla andra människor, någon som lyssnar. Och säger, nej, det är så får du inte göra. Eller, det var en bra idé. Precis som alla, alltså bekräftelsen som alla andra människor behöver. Jag har ju bråkat väldigt mycket och diskuterat väldigt mycket om det här med att den osynliga hemlösheten, att den vi inte ser. Att komma bort från schablonbilden. Och när man pratar med människor, eller när man i media liksom har så här arkivbilder, så fort man pratar om hemlöshet så är det alltid en arkivbild med en gubbe som sover på en parkbänk. Och jag kan bli så trött på det. För att det bekräftas, det är så. Och ser vi bara hemlöshet på det sättet, då kommer vi ingen vart. Titta istället på den ensamstående mamman som är flykting från Syrien som sitter i en rummare som hon hyr svart uppe i Hammarkullen eller i Bergsjön. Och som hon har fått hyra av en släkting som är involverad i organiserad brottslighet. Och hon är jätteberoende av den här personen och en unge är sjuk och den andra måste till skolan. Och hon själv måste gå på SFI:n för annars får hon inte sitt bidrag. Det är hemlöshet också, men den syns inte. Och det är ingen som pratar om dem heller riktigt, utan vi har låst fast att hemlösheten är fortfarande, fast det knappt finns några fyllegubbar på parkbänken. För du kan inte ligga på parkbänken längre därför att man har ju, så att man ska ju rensa staden också, så att man vill ju inte ha dem där. Men bilden lever kvar.
Du har hört ett samtal med chefredaktören på tidningen Faktum, Sara Brits. Jag som gjort det här heter Fia Adler-Sandblad och jobbar på Adas teater. Vi avslutar avsnittet med att lyssna till hela signaturlåten som är gjord av Per Fahlén, arrangerad och mixad av Jonas Frankeblom och inspelad med gruppen The Power Sisters.
Hon sa att hon ville dö, men inte bli bränd, för det var hon redan. På löften och svek, glömmer aldrig natten då hon ringde mig och skrek: jag vill ha en kista, jag vill ha lugn och ro, jag längtar efter vila och någonstans att bo. Ja, hon sa att hon ville ha en stund för sig själv, slippa alla möten, slippa alla frågor, slippa alla hoten, slippa alla droger, slippa all fostran, slippa allt tvång, slippa alla dem som alltid talar om vilken väg jag ska gå, vad som är bra för mig, att det finns medicin, men jag säger nej. Det är något annat jag vill ha. Jag vill ha en kista, jag vill ha lugn och ro, jag längtar efter mina och någonstans att bo. Jag vet de vill väl, men det blir alltid fel. Nu längtar jag till en hel att hon ville vara en fin förälder för sina barn.
Slippa låna pengar, stå på egna ben,
sova i egna sängar
och vakna lycklig sen.
Vakna lycklig sen.
Ja, jag vet om det är väl, men det blir alltid fel. Nu tar jag mig in i en helt annan värld där jag får vara som jag är, där jag duger som jag är.
Yeah.